Herre, vi ber att du ska uppenbara ditt hjärta för oss. Att det som en huvudets kunskap fick bli ett hjärtats jubel. Att det finns så mycket i de texter som vi är väl förtrogna med. Och vi ber att du låter oss ana djupet av vad ditt ord vill säga oss, här. Amen. Vi ska börja med att läsa lite grann om enhet. Det är ju ett rätt stort tema, och det är ju också någonting som lätt skapar skuldkänslor och hopplöshet hos oss. Varje ny väckelse alstrar ett nytt samfund med nya byggnader och nya anställda, och man känner det nästan som en förtvivlan ibland över att Jesus ber om enhet, och vi kan liksom nästan säga till honom att ja, du får inte alltid bönesvar du heller. Men låt oss försöka se positivt i det här. Och vi ska börja i första Korinthierbrevet 1 och den 10:e versen. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Det här är ju en uppmaning. Och frågan är ju hur man sedan ska inrätta sig efter den uppmaningen. Att alla ska vara eniga, det låter ju utopiskt på något sätt. Efter den generation som Paulus tillhörde, de som hade mer eller mindre erfarenhet av Jesu jordeliv. Efter dem så kom det en generation som man ibland brukar kalla för de apostoliska fäderna. Och det var då alltså församlingsföreståndare som skrev en del brev. Och där kommer maningarna till enighet att vara ännu mera inträngande. Ni måste underordna era ledare, och en ganska vanlig refräng i de här breven. Man kan känna en lätt förtvivlan. Hur ska det här gå till? Men Paulus, han är optimist. Och vi ska läsa i 4:e kapitlet i brevet till Efesus, 11-13 verserna. För där står det så här: och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Att nå fram till enheten i tron. Ett sånt härligt mål. Så underbart. Men vi frestas ofta att gå genvägar. Det auktoritära ledarskapet är ju en ofta prövad genväg. En annan handlar om att helt enkelt stryka med en röd penna över de texter som där vi skiljer oss åt. Men skriften talar hela tiden om att vägen till livet är svår att upptäcka mitt i allt predikandet. Lyssna till Jesu ord i bergspredikan, Matteus 7:13. Gå in genom den trånga porten, till den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Här var det inga neonreklamer eller andra lockbeten, utan här sägs det rent ut att, och det måste ju vara Gud själv som har gjort det så eller bestämt det så, att porten ska vara svår att upptäcka. Vi borde ju kunna gå rakt på den, men så är det alltså inte. Å andra sidan är det ju så att det som är lätt fånget brukar också vara lätt förgånget. Och det som man kanske hittar efter många misstag och många sorters nästan förtvivlan, det måste vara någonting väldigt dyrbart, något som man vill behålla. Lite senare i Matteus evangelium får vi en illustration till vad Jesus menar. Varför är det så här svårt att upptäcka? Matteus 18 från början. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: amen, säger jag er. Om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Ja, det här var ju lärjungarnas käraste diskussionsämne. Man hade vänt och vridit mycket på det här. Och antagligen visste de svaret redan när de frågade. Jesus hade ju ofta pekat på barnen och sagt att de är störst i himmelriket. Det gäller bara att komma underfund med varför det är så. Hur gör man om sig till att bli ett barn? Det är inte det som det går ut på. Utan vi förflyttar oss till Romarbrevets 12:e kapitel. Från början där, 3 verser. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Tänk förståndigt. Hur då? Det handlar inte om att göra sig liten, utan det handlar om att erkänna faktum. vilket ju är någonting helt annat. Och att bli försonad med sin litenhet. Därför att det hela går ut på, det är ju att Gud vill ge en dödsstöt åt prestigen i våra liv. Tänk vad den kostar av tid, av uppmärksamhet, för att inte tala om pengar. Prestigen. Nu har vi ju en riktig prestigeorgie på gång med olympiska spel. Där man får se de jublande guldmedaljörerna medan andra smyger ut med svansen mellan benen. Tänk vilket underbart liv att bli fri ifrån prestigen. Och vilket böneämne. Herre, hjälp mig. Jag vill få leva efter ditt rikes vishet och klokhet. Kung David, han hade upptäckt det här. Och jag tror att han var rätt gammal när han skrev detta, men i alla fall, han skrev det. Vi ska läsa den 131:a psalmen. En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på Herren Israel från nu och till evig tid. Ett avvant barn i sin moders famn. Ett som inte hela tiden ska försöka hitta något att suga på. Utan som liksom vilar lugnt och tillfreds. Att försonas med att livet är som det är. Och att åtminstone hittills har blivit som det blev. Och att bli fri inte bara från prestigen utan också från det som är dess spegelbild, nämligen skammen. Underbart. Ha inte för höga tankar om dig själv, utan se dig själv som det barn i Guds rike som du är. Och det ska finnas en myckenhet av vila som man inte annars kan upptäcka. Vi går tillbaka till Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet som jag började med. Jag uppmanar er att vara eniga i allt. Andra kapitlet, verserna 6-8. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga. En vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Där har vi det igen. Porten är svår att upptäcka. Den på något sätt utmanar vår mänskliga natur. Den annorlunda vishet. Men det är vishet att få vara den man är och inte försöka göra sig till någonting speciellt. Den här världens härskare har inte känt Guds vishet. Varför har de inte det? Jo, därför att ju mer makt, rikedom, pengar, kunskap, resurser överhuvudtaget som du får i din hand, desto svårare blir det att upptäcka barnets försteg framför den vuxna. Att erkänna och trivas i rollen som ett barn som inte har kontroll över sitt liv. Vi ska ta den här kunskapen nu med oss och läsa om den första kristna pingsten. Judar hade ju firat pingst sedan 1500 år tillbaka. Därför att det var dels en skördefest och för det andra så var det också ett firande av lagens givande på Sinaiberg. Det är alltså apostlagärningarna 2. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Jag tycker det skulle vara härligt om det plötsligt satt eldslågor i huvudet på oss allihopa. Jag skulle nog nästan bli rädd och tro att det var pyromani på något sätt. Men det viktiga som vi ska konstatera just nu när det gäller den här texten, det är att det satte sig eld på allihopa. Det var inte så att Petrus och Jakob och Johannes, de fick eld medan de andra tittade på. Utan jag vill uttrycka det så här, att utgjutelsen av helig ande är ett kollektivt fenomen. Det är det jag vill säga med mitt predikande idag. Att när vi börjar att be med varann och för varann, så kommer anden att utgjutas över oss alla. Vi vill ju så väldigt gärna ha tecken på att jag är andedöpt. Och det kanske var den fälla som pingströrelsen så småningom hamnade i. Somliga talade i tungor och andra gjorde det inte. Och det blev ett A-lag och ett B-lag. Men istället så har vi nu med oss i bagaget den här tanken om att vi är lemmar i en enda kropp. Anden uppfyller Kristi kropp. Kristi ande uppfyller Kristi kropp. Och därmed så är vi alla ställda i samma gemenskap, i samma barnaskap och i samma utgångspunkt för vårt kristna liv, för vår vandring med Herren. Att vi sen reagerar väldigt olika när anden utgjutes, det är en annan sak. Anden ger olika gåvor och vi är olika skapade, olika funtar. Men det som istället kan hända, det är att vi vågar släppa taget om prestigen. Vågar stå för vår litenhet också i vår gemenskap. Därför att det är ju när vi är på samma nivå som vi har möjligheten till gemenskap. Men börjar vi klättra så hamnar vi på olika pinnar i stegen och då kan vi inte längre prata med varandra. Därför är detta liksom det grundläggande på ett sätt, att vi får lösas ifrån prestigen. Och det är i första hand, tror jag, en fråga om överlåtelse. Herre, jag vill ge dig mina ambitioner, min rädsla för vad andra ska säga, allt det här som skapar så mycket trassel i mitt liv och som jag har lidit så mycket av. Underbart. Men när vi tittar i skriften så kan vi också se att de här nu som gemensamt fick ta emot den helige ande, de hade också före det varit i det som kallas för endräktig bön. Alltså, de hade bett tillsammans. Vi tittar i första kapitlet i Apostlagärningarna. Det börjar ju med Jesus som tas upp till himlen. Det står så här: när de nu var samlade frågade till honom: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Tiden är det hemligaste i Guds rike. Och det är nästan ingen profetia i skriften som har någon tidsangivelse. Men Jesus lovar att de ska få den helige ande och att de genom den helige ande ska få kraft att bli vittnen. Så vi fortsätter i 12 versen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övre våningen där de brukade uppehålla sig. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon, Ivraren och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll endräktigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, bland dem Jesu mor, Maria, och vidare hans bröder. Nu är de samlade till bön. Vad ber de om? Jo, de ber om det som Jesus har lovat, den helige ande. Och när anden kommer så öppnas för dem en kommunikation, en kanal, en identifikation, en förståelse, en intuitiv förståelse, det här som gör att man känner att här är jag i ett sällskap där jag inte behöver visa upp det ena eller det andra, utan där jag är, den jag är, skapad som Gud vill ha mig. De hade varit i endräktig bön och de fick den helige ande. Och då börjar märkliga ting. Och det är inte så att vi som är här är främmande för den helige ande. Men just detta att Herren sätter liv i vår gemenskap så att de som Herren har behagat att föra oss ihop med, att de blir de människor som vi värderar högst, just därför att den gemenskapen som uppstår genom anden, den liknar ingenting annat. Var och en som har smakat den vet att Gud lever och är verksam. Så ber vi dig, Herre, att du hjälper oss med det här. Att vi fick lämna över mer och mer av prestigen, sårbarheten, jämförelserna. Herre, utgjut din ande över oss i vår gemenskap med varann, så att själva gemenskapen är laddad med liv, kraft, uppenbarelse, där vi erfar att du är verksam och vi får vara med och titta på det du gör genom oss. Ett äventyr utan like och en gemenskap utan alternativ. Tack, Herre, att detta är möjligt. Detta är ditt löfte och din vilja. Och vi ber just att din vilja ska ske på jorden som den sker i himlen. Amen.